Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här podcasten presenteras av Oatly och årets hållbara artist.
Tjena, det här är Johan Hägg från Amon & Marth. Jag är hemma hos Fredrik Strage och jag sitter här i ett jävligt coolt rum med en jäkla massa schyssta bilder. Men det är en bild som faktiskt har fångat min blick och det är en bild på herr Lemmy Kilmister när han står och tänder en cigarett. Ser ut att vara vid Gamla stan eller på vid Slussen med utsikt över Gamla stan i alla fall.
Det stämmer. Den är tagen vid Slussen 1998. Tror jag.
Okay, ja.
När Motorhead tvingades till Sverige för att göra promotion. Jag minns inte varför de tvingades till Sverige, men de var inte sugna på att göra PR och ändå så var de tvungna att åka hit. Och då skulle Bingo Rimér, som driver företaget Lejon Media, som för övrigt producerar den här podcasten, han skulle fota Lemmy. Så han kommer dit och säger, hello Lemmy, my name is Bingo. Why don't you lay down on the ground so I can take a picture of you like that? Och Lemmy svarar, well Bingo, why don't you fuck off? Och tänder en cigarett. Och exakt i ögonblicket så tog han den här bilden.
Okej,
okay, han var inte på bra humör.
Nej.
Men har du träffat Lemmy?
Jag har träffat Lemmy en gång, ja, det har jag gjort. Jag pratade typ i 2 minuter kanske och tog en bild som har försvunnit någonstans. Så att ja.
han var ju väldigt vänlig, men han kunde också vara ganska sur. Jag minns att jag var på The Rainbow, den här klassiska rockklubben i, ja, Los Angeles en gång med Backyard Babies. Och då skulle de gå fram till Lemmy när han satt och spelade sitt datorspel. Han satt alltid vid samma spel.
Ja.
Och Dregen skulle fram och fråga Lemmy om han ville komma förbi studion och lyssna lite på Backyard Babies nya skiva. Och Lemmy bara genom fingret.
Stort misstag kan jag säga. Det var ju liksom...
det var helt, man fick inte störa någon.
Nej, där. Absolut inte. Det där var ju typ bland de första man fick höra när man gick till The Rainbow. Det var ju det att om ni ser Lemmy där och han sitter vid sitt spel... Så det är okej att köpa en drink till han, men gå för fan inte fram och prata med honom.
Jag gjorde en av de sista intervjuerna med honom. Det var det i december 2015 när de spelade i Göteborg. Och då vi tog en bild ihop och då la jag armen om honom.
Mm.
Och jag hade inte fattat hur sjuk han var. Det var som att hålla i ett litet barn.
Ja.
En liten smal pojke. Det var först då jag fattade att han hade cancer,
ja.
Långt framskriden, ja. Cancer.
Ja, jag tror sista gången jag såg Motorhead var på Metallsvenskan i Örebro faktiskt. Och de var ju headlineband, men de flyttade fram spelningen för han orkade inte vara så. Så att de spelade ganska tidigt på kvällen för han orkade liksom inte vara uppe. Men det var faktiskt ett jävligt bra gig, måste jag säga. Med tanke på, för jag visste ju ändå någonstans att han var jävligt sjuk. Men det var ett svinbra grej faktiskt.
Ni gav ut en EP för några år sedan som hette Under the Influence.
Ja,
de flesta band hade nog gjort en cover-EP för att hylla sina hjältar. Och istället valde ni att skriva 4 låtar i samma stil som Black, ja, Sabbath, Judas Priest, AC/DC och Motorhead.
Ja, stämmer bra.
Och du anpassade till och med din sång... Så ja, du lät ganska Ozzy-aktig.
Ja, Ozzy av någon anledning var lättast att göra faktiskt. Jag vet inte varför, men det kändes lättast. Det blev bäst helt enkelt. Men ja, det gjorde vi. Det var en jag vet inte om det var en sån bra idé, men det var en jävligt rolig idé. Vi hade jävligt kul när vi skrev låtarna och vi försökte skriva texter också som hade kunnat vara liksom Motorhead eller Judas Priest eller eller Black Sabbath.
Du brukar mest growla, men du kan sjunga som Ozzy.
Ja, jag vet inte om jag ska säga att jag kan sjunga som Ozzy, men det, det var den som kom närmast i alla fall när det liksom... När man försöker till imitationen faktiskt, måste jag ju säga.
Kan du sjunga som Ronnie James Dio då? För du ville spela upp en låt med Rainbow
här. Ja, inte ens i närheten kan jag säga. Ja, Gates of Babylon med Rainbow. Det, jag tror att det är, jag ska inte säga för mycket, men för mig i alla fall så kanske det är en sån här låt som man ofta glömmer bort när det gäller Rainbow. För man brukar ofta höra typ Kill the King och Man on the Silver Mountain och de här klassikerna liksom. Men den här låten tycker jag är en av höjderna faktiskt. Jag tycker den är svinbra. Och Ronnies sång är fantastisk. Nej, men Rainbow är väl sånt här också, sån här märklig grej egentligen för mig, för att jag tror att jag började lyssna på hårdrock i kring det här år, liksom kring 78-79 när jag var typ 5-6 år, eftersom i sanningens namn så lyssnade man egentligen på det mesta vid den tiden. Det var ju inte, man var ju inte så här, åh jag ska bara lyssna på hårdrock, utan man lyssnade...
Men du uppväxte i Tumba?
Ja, precis, det kan man väl säga. Vårsta heter väl egentligen, som är, ligger lite söder om Tumba, 5 kilometer. Men det, Tumba är väl kanske det som de flesta känner till i sådana fall.
Vad gjorde dina föräldrar? Var de musikintresserade?
Det skulle jag väl inte säga att de var. Farsan var polis och morsan jobbade inom... Ja, hon jobbade med kläder och sånt där, fast faktiskt på Domus i Tumba. Men det är klart att det fanns musik hemma och mycket Beatles, Rolling Stones, Elvis, den typen av rock'n'roll.
Hur var det att ha en pappa som var polis då? Var han auktoritär?
Jag svarar på det. Ja och nej. Alltså han var jag upplevde min farsa som när jag var liten att han var väldigt rak.
Han pekade med hela handen?
Ja, fast jag skulle inte säga att han var extremt sträng. Däremot var väl inte jag den enklaste ungen att ha att göra med. Jag hade ett ganska hett temperament när jag var liten. Så det var kanske en
Hur yttrade sig det?
Ja, jag kunde tända till på fem sekunder bara, så exploderade jag. Farsan har sagt till mig någon gång att han trodde att uttrycket att man blev svart i ögonen när man blev förbannad var någonting man sa tills han såg mig förbannad första gången. Han sa det var liksom som att ögonen var helt becksvarta. Men det har jag väl vuxit ifrån lite grann.
Men hur gick det i skolan sen då? Var du mönsterelev eller blev du problembarn?
Nej, jag var nog... Alltså, det är samma sak där. Både och egentligen. För att jag tror att när jag började skolan så gick det rätt bra. Även om det var lite jobbigt i början. För mina föräldrar skilde sig precis när jag... skulle börja första klass, så separerade de, och jag var väl den enda eleven i min klass som hade föräldrar som hade separerat. Alla andras föräldrar levde ihop, så det var ju jättekonstigt. Jag vet inte om jag ska säga skamligt, men det var lite jobbigt att det var så, för man fick ju en del frågor av de andra liksom, och sådär. Jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Men det gick bra ändå. Jag hade faktiskt ganska mycket bra kompisar och så där i skolan och så. Men sen, Sen var det väl, när jag kom upp i fjärde klass så fick vi en ny klassföreståndare, en ung kille som heter Peter Pripp. Som alla unga älskade. Och jag tror att för mig var han nog väldigt viktig, för att när mina föräldrar separerade så bodde jag mest hos morsan. Så han blev lite som, nästan lite som en, ja, det är väl kanske ingenting som jag funderar så mycket på, men han blev kanske lite som en fadersfigur så liksom, för jag hade inte min farsa så mycket liksom. Och sen var det omorganisationer och han fick lämna skolan, och vi fick en gammal tant som heter Berit som förvisso var väldigt snäll men inte alls särskilt populär, och det fick ju mig att inte bara med göra, men vi var väl några stycken och jag var väl en av dem som var värst, att man blev en lite, att man agerade ut framförallt mot henne, inte så mycket mot andra elever och så, utan mer mot skolledningen och mot just henne. Och det var inte hennes fel såklart. Alltså, sen i lågstadiet så då börjar man ju komma in mycket mer på att bara lyssna på hårdrock. Så var det ju. Det blev mer och mer liksom. Och man lyssnade på i princip allt man kom över. Och upptäckte Iron Maiden där i trakterna kring 82 skulle jag säga. Typ när Number the Beast kom ut. Men sen köpte jag, och det kanske är en av de första albumen jag köpte själv. Fast jag köpte den på kassett. Och Peace of Mind. Och jag älskade den här skivan och lyssnade på den konstant. Jag spelade sönder det där kassettbandet. Och en av favoritlåtarna på den skivan för mig har alltid varit Revelation. Så jag tycker kanske att det är en av de mer underskattade Iron Maiden-låtarna. Jag var väldigt glad när de spelade den senast på Tele2 Arena här. De spelade häromåret.
Jag minns att jag brukade sitta med den här skivan när jag gick i mellanstadiet och titta på innerkonvolutet där hela bandet sitter vid ett bord med kandelabrar, och så har någon dukat fram en hjärna på ett fat och de ska äta den här hjärnan.
Jag kommer ihåg det.
Det är en dödslöjlig bild, men det är ändå så förhäxande när man var 11-12.
Ja, jag tyckte den bilden var helt fantastisk. Jag tyckte den var lite läskig när man var liten. Såklart på kassetten så var inte den bilden så stor i sig.
Jag läste någonstans att efter dina föräldrars skilsmässa så flyttade din pappa ihop med en ny kvinna. Och hans dotter utbildade sig till arkeolog.
Ja, just det. Min stivsyra, ja. Hon är arkeolog. Ja, det stämmer bra.
Var det hennes vikingaintresse som färgade av sig på dig, eller var det tvärtom?
Jag tror att från början så var det nog faktiskt hon som gjorde att jag blev väldigt intresserad av vikingar. För jag kommer ihåg, det här är ett väldigt vagt minne jag har, men det är ett av de första minnen jag har från det huset där farsan bodde tillsammans med min styvmor och min styvsyra. Att hon skulle tapetsera om i sitt rum, tror jag. Och då hade hon, eller om det var något annat rum, jag kommer inte ihåg. Men hon hade i alla fall skrivit Futharken, men skrivit med runor på väggen. Och jag tyckte det var jättespännande. Och jag tror att det var där någonstans Som mitt intresse började. Men sen började vi också läsa om de här gamla fornordiska sagorna, isländska sagorna framförallt, på svenskan, liksom, när man läser litteratur och sånt där. Så det var ju en del av undervisningen. Däremot så fick man ju aldrig lära sig särskilt mycket om vikingar i historia. Så att det började faktiskt med att vi läste om det i litteraturen. Sen började jag gå på biblioteket och lånade Snorres Edda och Eddan och andra isländska sagor.
Det är
sagor
ganska tunga böcker att plöja.
Hyfsat, när man är typ 11-12 bast, ja. Det är det.
Så du valde inte Franske Bengtssons Röde Orm först, eller någonting som är lite mer underhållande?
Jo, faktiskt, det var nog kanske... det var definitivt en av de böcker som jag läste. Men, för den hade farsan, vet jag. Någon utgåva med två delar. Alltså. Så den läste jag också, naturligtvis. Och sen var det den här... fastän heter han då, Peter Madsen tror jag han heter, som gjorde den här Valhalla-serien, de här tecknade böckerna med om asagudarna som jag tyckte var fantastiskt bra.
Jag minns när, på 80-talet så i tidningen Okej så var det ofta bilder av ett amerikanskt band som heter, eller ett kanadensiskt band som heter Thor,
ja.
Med någon kroppsbyggare som var viking, och det var liksom vikingarocken i Okej, men...
Ja, precis. Ja, men det är så lustigt, för det där, jag känner till det där, men jag såg aldrig det när jag var liten. Jag läste Okej jämt, men det var ingenting som jag fastnade för alls. Jag kommer inte ens ihåg det. Däremot så vet jag att han spelade på Sweden Rock för några år sedan, och då lärde jag mig vem det var.
Så vilka vikingaband var det du lyssnade på då? Bathory kanske? De
ja, Bathory var
kom
väl
in på
kanske,
vikingar efter ett
det
tag.
Det var väl kanske ett av de första som jag lyssnade på som gjorde vikingaprylen. Jag tror att när jag började med Amon Amarth, när jag började som sångare i Skam egentligen då, som sen sedermera blev Amon Amarth, så skrev jag ganska generiska texter som nog faktiskt helt var rätt kackiga. Några var egentligen mina rena rip-offs på favoritlåtar jag hade med andra band och sådana saker. Va? Eller varianter på låten nästan som de hade gjort. Så det var väl mina första trevande steg. Men så skrev jag i alla fall en text som heter Thor Arise. Som var baserad på liksom mitt eget intresse. Och även om det inte var någon så här superduper låt, eller vare sig textmässigt eller musikaliskt, så insåg jag nog ändå där att här är i alla fall någonting som jag är intresserad av och som jag faktiskt kan någonting om och som jag kan skriva om, så kan det bli en liksom bra story som passar till musiken. Och så i den vevan då så började jag också lyssna då på Bathory framförallt. Och insåg att det går ju faktiskt att göra låtar om det här som är jävligt bra. Ja, Solstaff är ju ett band som faktiskt också egentligen började med vikinga texter.
Isländska,
ja,
Solstafir.
Ja, precis. Ett isländskt band som körde vikingar. Men de gör inte så mycket sånt längre. Och jag vet att Adalbjörn berättar för mig varför de har lite lämnat det bakom sig. Men och jag tycker att för mig gör inte det någonting alls. Jag tycker de är svinbra. Jag har verkligen fastnat med dem, särskilt efter jag såg dem live. Och just den här låten som vi ska lyssna på nu, Fjära, den låten kanske var lite min inkörsport på något vis. Därför att jag tycker att videon är så fantastiskt vacker. Och jäkligt bra låt och en fantastiskt vacker video. Så jag rekommenderar verkligen alla att kolla upp den på YouTube eller vad ni kan.
Fjära med Solstafir.
Jajamän.
Jag såg Solstafir på Sweden Rock 2004. Och jag minns att jag reagerade på att de såg ut som ett gothband, lite som Fields of the Nephilim, som jag gillar ganska mycket. Det var någon sorts country, någon amerikansk så här öken country vibe över det, fast de var från Island.
Ja, de har ju jäkligt speciell stil på scen, måste jag ju säga.
Mycket cowboyhattar.
Ja, och en av gitarristen, han har väl knallrött hår med i stora flätor och en liten gubbhatt på huvudet när jag kör. Men de är, jag tycker de är ett jäkligt bra liveband. Och jag gillar Adalbjörn då, sångaren och frontmannen i bandet. Han har ett sätt på scen som jag tycker är väldigt avslappnat och inbjudande när man står och tittar. Han är väldigt närvarande. Och jag gillar hans sätt att prata med publiken. Det är kanske inte någonting som skulle funka för Amandemar. Vi har ju kanske vi är lite mer teatraliska och ska väl vara så. Men för vad de gör så tycker jag det är fantastiskt bra. Jag tycker det är en upplevelse att gå och se dem spela, även om det är väldigt nerskalat och sådär, tycker jag.
Amon Amarth är aktuella med ett nytt album som heter Berserker.
Mm-hmm.
Titeln är tagen från Bärsärkarna.
Ja,
vikingakrigare som gick ut och skövlade,
ja,
totalt i krig.
Ja, exakt. Bärsärkar är ju lite intressant egentligen, därför att det är inte riktigt historiskt belagt att de existerade. Det finns helt enkelt inga bevis för att de existerar. De omnämns i vissa källor, men det finns inga direkta bevis. Just den här bärsärken, eller just den här grejen, kommer från titelspåret då, som är The Berserker at Stamford Bridge, alltså bärsärken vid Stamford Bridge, som var ett stort slag som utkämpades 1066 mellan
den... Precis som Hastings alltså.
Ja, precis. Det är väl i samma veva där. För det var ju kung Harald Godwinson, som var den engelska kungen, som slogs mot Harald Hårdråda hette han ju.
Normannen?
Ja, precis. Och Godwinsons egen bror Tostig var ju med den vevan. Och just vid det här slaget vid Stamford Bridge då, så lyckades engelsmännen använda vikingarnas egen taktik emot dem och överrumplade vikingarna genom att förflytta sig väldigt snabbt med hela sin armé på 15 000 man. Och vikingarna var ju tvungna att retirera över bron då. Men för att hålla engelsmännen stången då, så att de kunde ta sig till sina förrådsskepp och liksom omgruppera sig, så skickar de ut en person på bron för att hålla emot hela den engelska armén. Och det här är alltså omnämnt i den anglosaxiska krönikan. Så det är engelsmännen själva som har skrivit det här. Det här är inte omnämnt, så jag vet i alla fall, i någon av de isländska sagorna eller någonting. Men den här personen då, som är namnlös, han går ut själv på bron med en dana yxa. Som är en yxa med ett väldigt långt skaft. Enligt uppgift då, så ja, han dödar väl mellan 40 och 70 personer innan de till slut lyckas döda den här personen genom att skicka ut 4 personer på en flotte på vattnet och sticka ner dem underifrån med spjut.
Oj.
Så att,
och det här var då en bärsärk.
Det är väl så legenden går. Va? Men själva slaget i sig var ju enormt och ett av de största slagen i engelsk historia.
På och engelsmännen vann.
Engelsmännen vann.
Och sen fick de stryk direkt efter vid Hastings av normanderna.
Precis, men det som var just med det här slaget då, det var omkring 10 000 personer dog vid det slaget i Stamford Bridge. Den engelska armén var på 15 000 man och den vikingar armén var på 3 000. Men det som hände ändå, även om engelsmännen sen förlorade då i slaget vid Hastings, så det som i praktiken hände här med Stamford Bridge, det var att det var slutet på vikingainvasionen i England. Vikingarna kom väl tillbaka och gjorde räder, men de invaderade aldrig igen på riktigt.
Och medan vi begrundar det så lyssnar vi på den mest kända vikingarocklåten kanske. Led Zeppelins Immigrant Song.
Jajamän. Bra låt. I'm
Men apropå bärsärkar, den mest kända myten om dem är att de skulle ha käkat flugsvamp för att gå bärsärkaregång. Men man blir bara sjuk och illamående av flugsvamp. Och
jag skulle aldrig, jag vet faktiskt inte.
Det är,
jag
har provat. Det är en jättekonstig myt för att det är en,
jag vet faktiskt inte.
Även om du åt hallucinogen svamp,
ja,
så vill du mest sitta och titta på blommorna om du inte slåss.
Ja, jag tycker att jag tror att det där, som sagt, bärsärkare är nästan lite mytologiska, va? Jag tror att vad det förmodligen är att man har liksom arbetat upp ett raseri innan man går i sig, genom att, i princip, för man kan försätta sig själv i trans nästan genom att bara hetsa upp sig själv inför ett slag. Jag tror att vissa personer var bättre på det än andra, helt enkelt, och blev otroligt liksom adrenalinstinna. Men det där är också en liten intressant grej, för om man tittar nu idag på sådana här saker, om man tittar på till exempel UFC eller någonting, som jag följer mycket, så kan man ju
MMA,
se, ja, exakt,
mästerskapen alltså.
Exakt. Och om man tittar då på de här som arbetar upp en otroligt raseri innan de går in i buren, de kan ha kanske en typ en minut där det bara mata på, och sen får de en adrenalindump och bara puff, de blir sega, orörliga liksom. Så att frågan är hur effektivt det egentligen är.
Nej, men precis, för många, jag skrev en artikel om The Mauler, Alexander Gustafsson, ja, som sa till mig att han var alldeles lugn inne i ringen, att det handlar inte om ilska överhuvudtaget, utan, eller raseri eller någonting, utan bara om ren teknik.
Ja. Och jag tror att faktiskt, så man brukar ju säga som, det finns ju ett talesätt som lyder att tomma burkar skramlar mest, va? Det vill säga att om du inte har så mycket att hota med, då försöker du låta så mycket som möjligt så att du låter farlig, va? Jag tror att den person man skulle vara räddast för, det är nog den som går ut i strid och bara ser helt iskall ut. Och inte alls är särskilt känslosam. Det skulle jag tycka i alla fall.
Du och din fru Maria, eller Mary Mayhem som hon kallar sig.
Ja, precis. Det var ett tag sedan. Men
ni tränar yoga och MMA tillsammans.
Ja, det gör vi. Ja.
Hon har också ett intresse för buddhism. Har det påverkat dig, eller är du asatroende?
Jag har aldrig varit särskilt religiös alls. Jag tycker att, om man säger så här, fornnordisk mytologi och sånt där innehåller en hel del filosofiska aspekter som jag tycker är superintressanta. Men jag skulle inte kalla mig själv asatroende. Men jag tycker också att buddhismen kanske också, det innehåller också väldigt mycket. Och jag skulle nästan kalla buddhismen snarare en filosofi än en religion. Därför att egentligen så finns det ju ingen gud, utan det är ju, du har ju Buddha som var en man som uppnådde gudalik status genom att bli upplyst. Och reinkarnationen av honom är ju egentligen då människor som har hans attribut egentligen. Så det där är lite svårt att, jag är inte så jätteinsatt, men jag tycker buddhismen har väldigt mycket intressanta saker som är värda att fundera på. Men jag tycker inte att religion är inte riktigt min bag. Jag har ingenting emot spiritualism eller om man vill tro på en gud eller inte. Det spelar mig inte så stor roll. Däremot så kanske jag har lite mer emot maktstrukturerna kring religion. Vilket jag tycker är... Jag tycker inte att religion har någonting med politik att göra. Det ska inte inblandas i det, helt enkelt.
Du är väldigt påläst när det gäller vikingamytologi, men ändå så har ni hämtat bandnamnet från Tolkien. Ja. Amon Amarth är ett namnet på Domedagsberget i Sagan om ringen.
Det är sant.
Hur kommer det sig att ni inte heter Niflheim eller något?
Jo, det gjorde vi en kort period faktiskt.
Vad har ni hetat Niflheim?
Ja, faktiskt. En väldigt...
För det finns ett annat band som heter lika.
Exakt. En väldigt kort period hette vi Niflheim, tills vi upptäckte att det fanns ett annat band som heter
Men gud, vad sjukt att jag bara tog det direkt i luften.
Ja, nej.
Det är tufft bandnamn, Niflheim.
Vi hade till och med en logo faktiskt. Så att,
är det sant?
Ja, det hade vi. Oj. Fast det var liksom...
Och sen hörde ni om de andra och tänkte, de här killarna ska man inte bråka med.
Nej, så tänkte vi nog inte. Men däremot så tänkte vi, det fanns redan ett band, så då får vi hitta på något annat. Det var nog mer så bara. Och då Ted hade väl läst han hade väl läst Ringens värld, tror jag det finns en bok som heter, där Amon Amarth omnämns som Amon Amarth, alltså domedagsberget omnämns som Amon Amarth, vilket inte gör i Sagan om ringen. Och då tyckte vi att ja, men det är väl ett coolt och mystiskt namn, och man har väl några gånger ångrat att man valde just det namnet, eftersom man hela tiden frågar, jaha, vad betyder namnet?
ni får inte kritik från vikingaentusiaster som tycker att det är fel att blanda fiktion med historia?
Nej, aldrig hänt.
För jag märkte på, jag har en vän som åker på medeltidsveckan ibland, ja. Och hon kan störa sig när det kommer folk utklädda till orcher och sådär på medeltidsveckan.
Ja, jo, men det är klart, det kan jag väl kanske förstå. Att det blir lite, det är väl kanske inte riktigt vad medeltidsveckan är. Det finns ju till och med de som faktiskt stör sig på att man klär ut sig till viking under medeltidsveckan, men man ska ju veta att medeltiden faktiskt var egentligen från slutet på romarriket, som var 500-talet, va?
Så tidigt alltså? Aha.
Ja, till renässansen som är 1500-talet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är det som är medeltiden. Och vikingatiden är ju där. Det är klart att i Skandinavien så räknar vi kanske medeltiden som efter vikingatiden till renässansen. Men vikingatiden är ju definitivt under medeltiden.
Hur pass stor vikingatidsnostalgiker är du? Kan du ibland känna att ja, det passat bättre på den tiden? Eller tänker du att ja, men då fanns det inga Marshall-stackar som hade inte kunnat spela hårdrock ändå?
Alltså, det är väl klart att det finns vissa saker med vikingatid och liksom, som man tycker att det här är ju liksom fantastiskt. Men om jag ska vara ärlig så kan vi säga att jag tror det inte finns någon idag som hade klarat av att på riktigt leva på den tiden.
Dålig wifi och så.
Ja, men det kanske inte just det, men det är så mycket annat som inte fanns, som vi i alla fall i västvärlden är så vana vid. Jag brukar tänka på det ibland, jag och min fru brukar faktiskt prata om det ibland, att vi lever verkligen i den bästa världen där vi kan öppna kylskåpet och tänka, ha den här maten som jag har hemma nu, den känner inte jag för att äta, jag åker och köper pizza istället. Eller ännu värre, jag beställer pizza att bli levererad hem. Jag menar, det börjar gå tillbaka 50 år tillbaka i tiden, så det hade inte varit ett alternativ, utan det är bara att äta det man har hemma liksom. Så att det är klart att vi har blivit väldigt bekväma på det viset. Vi har allting vid våra fingerspetsar idag på ett annat sätt. Men
jag ser framför mig att om man släppte ut dig i skogen, skulle du kunna överleva på rötter i månader för att du ser ut som en riktig skogsman.
Jag skulle nog kunna överleva ett ganska bra tag i skogen. Jag vill inte påstå att jag är jätteduktig på saker och ting, men jag har lite koll i alla fall på en del saker, så absolut, det skulle jag nog kunna göra. Så att det gäller ju bara att ha rätt verktyg, så att säga.
Och det har du, för ni säljer vikingaverktyg från din webbshop.
Ja, faktiskt, det gör vi.
Grimfrost, din nätbutik.
Exakt, ja, jo, nej, men Grimfrost är ett kul projekt som...
Och ni säljer allt från vikingasmycken till svärd, till dryckeshorn.
Ja, absolut. Och vi säljer traditionella kläder, men även modernare saker också. För att vi pratar mycket om att vi vill försöka vara en bro mellan dåtiden och nutiden. Och mycket av det vi har gjort är att försöka, snarare än att vara ett företag som marknadsför produkter, så vill vi försöka bygga en community liksom, och också dela med oss av den kunskap som vi tre tillsammans har. Eftersom både Ismo och Stefan, då, mina kollegor, de har jobbat med det här i 30 år nästan.
Och ni har levererat rekvisita till tv-serien Vikings?
Inte rekvisita har vi inte gjort. Däremot så uppskattar vi väldigt mycket vad Vikings har gjort. Därför att de har ju verkligen ökat förståelsen för vad vikingar faktiskt var. Och vad de åstadkom och vad de gjorde. Att de inte bara var brutala vildar som åkte runt och mördade folk. Liksom, utan det var faktiskt ett utvecklat samhälle helt enkelt. Med lagar och regler, precis som överallt annars. De hade bara en annan syn på vissa saker. Så vi uppskattar väldigt mycket hur de har fört ut vikingakulturen till en bredare publik. Så vi i den andan så har vi bland annat då gett dryckeshorn då till exempel till Michael Hirst, seriens skapare. Vi har gjort en handgjord dana yxa till Clive Standen. Dryckeshorn är väl kanske det mesta vi har gett bort då, men vi har gett till Catherine Winnick då, som spelar Lagertha.
Men du har själv inte varit med i Vikings tv-serien?
Nej, det har jag inte varit.
Däremot så spelar du en roll i filmen Northman, A Viking Saga, ja. En tysk vikinga-actionfilm.
Ja, precis. Ja, det var en tysk-schweizisk-engelsk samproduktion, tror jag. Ja, nej, men det gjorde jag. Det var en rolig upplevelse. Även om jag inte är med så länge i filmen så var det jäkligt kul att vara med och göra den. Och det är ganska enkel story, simple story, men ändå liksom, tycker jag då, relativt trovärdig. Liksom. Sen är det klart att det är ingen jättebudget på den filmen. Men de gjorde det väldigt bra med den budget de hade, tycker jag. Det här, vi ska väl ta och lyssna på Primordial. Det är ett av mina favoritband faktiskt.
Varifrån kommer de?
De är från Irland, från Dublin. Också ett otroligt bra liveband, tycker jag. Otroligt episka i nästan allt de gör. Och ja, ett grymt band. Och just den här låten vi ska lyssna på, The Coffin Ships, är från skivan The Gathering Wilderness då, som är en av mina favoritskivor med.
Lite folkrockiga vibbar av några melodierna här.
Ja, de tar nog väldigt mycket från irländsk folkmusik, skulle jag tro. De är väldigt inspirerade av Bathory också, vill jag minnas att Alan, sångaren, har sagt.
Svenska Bathory?
Ja, så att jag vet att Alan till exempel, Alan var med i ett band som gjorde, nu kommer jag inte ihåg vad den hette. De gjorde ett Bathory-coverband som ut och spelade. Jag kommer inte ihåg vad det bandet heter nu, men det var faktiskt jävligt bra. Vi såg dem spela en gång i Tjeckien här för mig. Det är schysst.
Din fru skrev på Instagram att du har anlitat en osteopat för att kunna headbanga på scen. Vad gör en osteopat?
Alltså, om man säger en osteopat är väl förenklat kan man väl säga. Det är en blandning mellan en naprapat och en kiropraktor kan man väl säga. Men grejen med en osteopat är att de har ju en 5-årig medicinsk utbildning. Så att det är ju, alltså, nu ska inte jag vara taskig mot alla naprapater där ute. Jag ska bara upprepa vad min styvbror sa som var...
Att de är fake.
Ja, nej, han uttryckte det, han kallar dem för kvacksalvare. Kallar dem. För min styvbror, han bodde i Tyskland i många, många år och är utbildad sjukgymnast. I Tyskland så är det, och han var Tre Kronors sjukgymnast under många, många år faktiskt. Och i Tyskland så är osteopater väldigt vanligt, just därför att de har så stor hög utbildning och lång utbildning. Så han tyckte att osteopater är ju liksom det bästa man kan gå till egentligen. Och i Sverige är osteopater nästan okänt. Men utan det är ju naprapater man går till.
Innebär det här att du kommer att kunna headbanga hur länge som helst? Du slipper de här problemen som Tom Araya i Slayer till exempel drabbades av. Hans legendariska helikopter-headbang fick han ju sluta med för att hans nacke var... kotorna lossade.
Ja, det där är ju svårt att svara på egentligen. Alltså Tom Araya, han har ju väldigt... Man får ju tänka på att det som sitter på huvudet, håret, det är ju en vikt som du skickar runt. Nu har jag ganska tunt flyget hår jämfört med Tom Araya som har väldigt stort burrigt hår. Så det är klart att hans hår är mycket, mycket mer vikt. Men det är klart att det finns en teknik där också. Och någonting som är väldigt viktigt det är att tänka på det när man headbanger. Vilket var mitt stora problem. Det var att många av oss har huvudet väldigt framskjutet. Det är liksom, det hänger fram liksom. Vilket gör att när man börjar headbanga så är nacken redan i ett väldigt utsatt läge. För egentligen ska man ha huvudet uppe på axlarna, inte framför axlarna.
Så du menar att vissa kroppstyper är mindre lämpade för headbangande än andra?
Inte kroppstyper
så. För att de kan skada sig på grund av att huvudet är så?
Ja, det är nog mer en viss hållning som är mindre lämpad för det. Därför att när du har huvudet väldigt framskjutet, då är huvudet redan i en utsatt position. Nacken är i en utsatt position. Så vilket gör att dels får musklerna runt skuldrorna få jobba jävligt hårt, för att när huvudet är framskjutet då jobbar ju de för att dra tillbaka huvudet. Och de är inte byggda egentligen för att hålla på med det hela tiden. Och sen så naturligtvis också då så blir ju då nackkotorna också i en väldigt utsatt position också. Så att det är lite känsligt det där.
Egentligen är inte headbangande en fantastiskt bra aktivitet för kroppen? Hur man än gör?
Nej, det är det väl egentligen inte. Men man kan göra det ganska safe. Det beror lite på hur man gör. Jag ändrade min hållning väldigt mycket efter det. Efter jag gick till osteopaten och sen gick till började yoga helt enkelt. Så har jag lyckats liksom justera min hållning. Så att när jag headbangar så är jag i en bättre position från början. Men helt klart är ju att man ska nog fundera lite grann om man vill headbanga under en lång karriär. Det kan bli lite tungt alltså.
Okej, då tycker jag att vi headbangar lite till Wagner.
För det där låten så tänker jag på Apocalypse Now när de flyger in med helikoptern. Robert Duvall, galna kaptenen som står upprätt när alla andra ligger och skyddar sig.
Och de bombar napalm och spelar Wagner för att skrämma de stackars vietnameserna.
Precis.
Det här är kanske världens mest kända vikinga-inspirerade musikstycke. Valkyriens ritt. Ni har faktiskt en låt som heter Valkyria på nya albumet Berserker. Men valkyrierna var gudinnor som följde vikingarna in i strid.
Ja, de var ju Odens budbärare på slagfältet, och de hämtade de döda från slagfältet i Valhall. Eller till folkvagn, vilket var Frejas sal. Så hälften kom till Valhall och andra hälften till folkvagn. Men valkyrier var ju tekniskt sett inte gudinnor, men de hade en del av dem är ju tillskrivna vissa gudinneideal. Och just i den här texten Valkyria så är en låt som handlar om en viking som har rest ut i strid och lovat att han ska komma hem igen, men han blir skadad och är döende, och då ber han då först till Eir, som är läkekonstens gudinna, det är en valkyria, om att hon ska hela honom. Och sen ber han till Var, som är en valkyria man kunde åberopa för att kunna hålla sina löften då, om att han ska få styrkan att hålla sitt löfte att komma hem igen till de som är där hemma.
Wagner har haft en del problem med högerextremistiska fans. Hur reagerar du när nazister tar vikingasymboler och använder?
Alltså jag...
Du har blivit ganska
jag
stort
lite trött på det där.
Tio
år. Jag har jobbat ganska mycket med att förklara att vikingsymboler har egentligen ingenting med nazism att göra eller rasism. Och om man verkligen kan någonting om vikingar och liksom har läst på om vikingar, så vet man att om någonting som var de ju världsmedborgare. De reste ju överallt. Och
Globetrotters.
De umgicks i alla miljöer. På fredligt och ibland också icke-fredligt. Men alltså, de var ju ändå världsmedborgare. Men bara en sån sak till exempel, att man i en vikingrav på Adelsö har man hittat en buddha-staty till exempel. En liten statyett som tolkas då som att den som begravdes av buddhist. Det finns, just den här grejen är jag lite osäker på, men jag är rätt säker på att någonstans i alla fall så är det en grav också där man kan sluta sig till att den viking som är begravd är muslim. Sen har vi också hela den här saken med väringar i Konstantinopel, som var...
Vad är det?
Den bysantiske kejsarens livvakt var ju vikingar som reste i österled. Och han anlitade dem, de kallades för väringar, och han anlitade dem därför att de var i princip omutbara. Därför att om de gav sitt ord så var det värt mer än vilka pengar i världen i princip. Så de var väldigt pålitliga och skickliga också naturligtvis. Det finns ju lämningar efter vikingar i Istanbul då, som... Det finns ju den här klassiska runristningen i Hagia Sofia som jag tror att det står Halvdan var det här, står det.
Halvdan?
Halvdan ristade detta, står det.
Okej, och Halvdan betydde på den tiden inte att det var ett egen namn, det var inte någon som var lite...
Halvdan.
Det var inte bara någon som var Halvdan på att skriva runor.
Nej, precis. Okay. Nej, det var ett namn, ja.
Så den som verkligen fördjupar sig i vikingamytologi får ganska svårt att försvara vitmaktidéer?
Ja, det skulle jag vilja säga. Därför att, jag menar, överlag så är väl det en ganska märklig tes, tycker jag, just det här att ett ljust skinn skulle vara bättre än ett mörkt skinn. Jag tycker det är lite märkligt. Jag köper inte den idén alls.
Men ni har själva inte haft problem med folk som liksom hajlar på konserter eller något sånt?
Ja, det har hänt. Framförallt i USA.
I USA?
Ja. Vi är ju inte ett politiskt band. Alltså, vi har ju aldrig varit det. Och om du har de politiska åsikterna och kommer till våran konsert, så det är klart att du är välkommen att komma och titta. Men liksom, du får ju får ju bete dig liksom. Du får ju acceptera att vi delar inte dina politiska värderingar och att det finns andra människor av andra politiska åsikter och även annan hudfärg. Vi har ju väldigt mycket liksom folk som, av olika nationaliteter som kommer till våra spelningar.
Men ni har väl också en ganska stor publik i Sydamerika?
Oh ja.
I Latinamerika?
Absolut, absolut. Vi har verkligen en varierad publik måste jag säga.
Vi lyssnar lite på en svensk vikingare och pionjär, Pugh Rogefeldt.
Right.
Hammar i hjärta heter den här. Hammar i hjärta, stormarna flå, Odin hjärta, vidare gå. Det är titelspåret på hans vikingar och skiva Hammar i hjärta från 1985.
Åh fan, det
här är en aning. Anledningen till att det roliga på Rogefeldt uppfann ju mer eller mindre så här rock på svenska.
Ja, ja.
Med ja, det är den skivan gjorde 50 år sedan nu.
Ja.
Men jag upptäckte den här skivan för att jag läste boken Lords of Chaos när den kom ut om black metal.
Ja, ja.
Och då står det apropå Bathory att
ja, de har ju en skiva som heter Hammerheart.
Precis, Hammerheart.
Och en låt också.
Men av någon anledning så har det blivit ett korrfel i boken Lords of Chaos. Så det står så här om Bathory att the driving force behind the group is Pugh Rogefeldt, who uses the more exciting stage name of Corton. De hävdar alltså att det är Pugh Rogefeldt som har gjort allt i Bathory.
Ja, det var det.
Och författarna hajade inte att det var ett skämt från Kortons sida antar jag.
Ja, förmodligen. Ja.
Du twittrade för några år sedan om att du började tänka mer på vad du stoppar i dig och att du kände att den industriella köttindustrin hade liksom etiska aspekter som du inte kunde ställa dig bakom.
Jag twittrar fortfarande om det. Ja, men det är sant. Jag tycker, alltså jag är inte vegetarian alls. Jag äter kött ibland. Men jag försöker tänka på vad jag äter för kött och när jag äter kött. Dels ur ett hälsoperspektiv och dels ur ett etiskt perspektiv. Jag tycker att jag har ju själv jobbat som, alltså i charkuteridisken. Jobbat med att sälja kött. Det är mycket med köttindustrin som inte är riktigt friskt faktiskt. Och jag tycker att vi som köttkonsumenter, vi har ett ansvar på något vis att det faktiskt är levande varelser vi stoppar i oss. Och att, även om jag tror att människan alltid kommer äta kött, jag tror ju aldrig vi kommer komma till den punkten att vi slutar äta kött helt och hållet. Och det är väl inte kanske min ideologi, men så tycker jag ändå att vi, någonstans så kanske man ska fundera på om kött är det vi måste äta precis hela tiden ur ett etiskt perspektiv. Dessutom ur ett hälsoperspektiv också. För det är ju bevisat flera gånger om att det inte är bra för oss helt enkelt. Och jag vet ju själv att nu när jag äter, jag kanske äter, när jag är hemma så äter jag kanske kött en gång i månaden ungefär.
Det är annars lätt att tro att ni i Amon Amarth äter hagbard handfast stek varje kväll.
Ja, det finns det de i bandet som gör.
Okay.
Men jag upptäckte också att när jag äter en mer vegetarisk kost, liksom, det är klart man måste ju göra, man kan inte bara äta sallad liksom, det går inte. Man måste ju tänka på att det finns vissa saker man måste få i sig, som proteiner är väldigt viktigt, va? Men det finns ju grejer man kan käka för att få i sig tillräckligt mycket proteiner utan att man behöver äta kött. Som bönor och sånt där.
Hur mycket tänker du på miljöaspekten av det här? Det talas ju rätt mycket om att köttindustrin gör att bidra till klimatuppvärmningen.
Ja, det är väldigt mycket. Jag tycker det är lite skrämmande det hela det här med klimathotet tycker jag. Jag tycker att det är en märklig idé hos människor. Det här är en typisk mänsklig reaktion på något vis. Man sätter ett stort hot framför människor. Och vad gör människor då? Nej, det där vill jag inte tro på. Så jag gör tvärtom vad jag borde göra. Så jag äter mer kött istället. Fast det är farligt för allt. Som ni menar, det är en märklig reaktion. Men just det här att som artist och som någon som ändå... Jag menar, det jag gör på scen, det är en fysisk aktivitet. Det kräver mycket energi. Och jag måste ju faktiskt säga att när jag äter mer vegetariskt när jag är ute på turné och sådär, då känner jag mig betydligt lättare i kroppen och att jag har mer energi på scen, helt enkelt.
Hur ser du på planetens framtid? Tror du att det kommer att gå?
Oj då.
Jag läste en recension av en bok i morse som heter The Unhabitable Earth av David Foster Wallace, som går ut på att läget är mycket, 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 mycket värre än vad vi tror. Att vår civilisation står inför i princip ett Ragnarök på riktigt. Att det kommer... Det handlar, allt som händer nu är egentligen bara så skademinimering.
Ja.
Att det egentligen inte går att vända.
Nej, det har jag hört om också. Jag har inte läst just den boken, men jag har hört det sägas också. Och jag kan säga så här att oavsett vad som händer med mänskligheten så kommer jorden fortsätta. Naturen kommer fortsätta. Men jag tror att det är det som är problemet. Att vi människor har någon sorts... I allmänhet har någon sorts bild av att vi inte är en del av naturen. Att vi står över naturen. Men det gör vi inte. Jorden klarar sig utan oss. Men vi klarar oss inte utan jorden.
Och vi klarar oss inte utan progressiv hårdrock som Witchcraft. Vill du spela en låt av?
Precis. Witchcraft från Örebro. Ett väldigt, väldigt bra band tycker jag. Och den här skivan är suverän. Legend. Jag kommer inte ihåg när den kom ut. Men det är ett par år sedan i alla fall. Och den här Deconstruction är första låten på den skivan. Jag älskar riffet här i början på den. Svinbra, tungt som fan.
När åker ni ut på turné igen nu med Berserker-albumet?
Ja, det drar igång faktiskt i princip med att vi samtidigt med att jag släpper den då, den 3 maj. Så vi åker ut faktiskt som förband till Slayer i USA.
På deras allra sista USA-runda då?
Ja, så det är Lamb of God, vi och Cannibal Corpse som är förband på den.
Vilken line-up!
Ja, grym line-up som fan, det ska bli jättekul.
Har ni planerat något spektakulärt scenbygge? Ni har haft ett helt vikingenskepp uppe på scenen. Ni har haft stora horn. Ni har haft väldigt, väldigt avancerad scenografi.
Ja, vi jobbar faktiskt på någonting nu. Jag är inte riktigt säker på exakt vad som kommer hända med produktionen till sommarfestivalerna. Men för att det kommer ta tid att få ihop allting. Men det kommer bli någonting väldigt spektakulärt.
Ni verkar ha haft udda medarbetare under en del USA-turnéer. Jag läste Sweden Rock Magazine att någon trumtekniker gick på heroin. Ni hade en chaufför som var djupt religiös, ja, och en annan som var pedofil.
Ja, precis. Ja, vi har haft lite märkligt. Vi vet inte om han var pedofil, men det är jävligt misstänkt i alla fall.
På vilket sätt då?
När han hade bilder på sig själv med unga pojkar. Liksom. Ja, det var jävligt
som han visade för er?
Ja, mycket märkligt var det. Han, trumtecken där, han var väl... Ja, han gick väl både på amfetamin och heroin, kokain och allt han kom över och fick hjärtproblem, så jag tvungen att skicka hem han.
Och den religiösa...
Ja, den religiösa, det är ju nästan den roligaste historien i Frey. För att vi var på en turné som heter Sounds of the Underground, som var som en festivalturné som åkte runt, och vi delade buss med ett amerikanskt band som heter Darkest Hour. Och när vi skulle åka in i Kanada då, från USA, så skulle vi åka, när vi skulle åka över gränsen, så jag kommer inte ihåg varför, men det var någonting i alla fall med att någon i Darkest Hour hade någon sån här innehav av Mariana-grej som gjorde att det kunde bli problem att åka in i Kanada. Och då säger den här busschauffören, ja, men jag fixar det här, grabbar, jag har tumme med hand där uppe. Så han sätter sig i bussen och börjar be, så här, oh lord, please make sure that these fine gentlemen can cross the borders to Canada safely. Och så börjar han köra. Och så halvvägs på bron över till Kanada så går bussen sönder.
Okej, gud, bara titta ner. Nej, vänta, de där snubbarna ser ut att vara asatroende. De ska inte få hjälpa mig. Hedningar.
Ja, precis. Ja, det var jävligt roligt. Så att, det blev att vi missade den spelningen då. Ja, det var ju kul det här, Fredrik. Den måste jag ta och pysa vidare, tror jag.
Ska du blada redan?
Ja, tack för kaffet, ska jag säga. Ja.
Varsågod, det är rent nöje att ha det här, Johan. Detsamma. Lycka till med kul allting.
Tack så mycket, det ska säkert bra.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Oatly och årets hållbara artist. Producent var Daniel Bäckström och Johan Hägg från Amon Amarth var hemma hos Drag.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.